Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag är nog inte den enda som har en del vanor som jag tillåter mig på sommaren. Jag ska inte säga att det är alltid detsamma, men man kanske lägger sig till med en del vanor som inte riktigt känns hållbara i det vardagliga. Och för min del så har det varit två saker som har förekommit extra mycket i sommar, och definitivt mer än annars, och det är glass och vin. Jag kan verkligen njuta av båda delarna, men det är lätt att vanorna hänger kvar. Och det där med att hjärnan bara behöver 3 veckor för att skapa en ny vana är tänkvärt i sammanhanget. Just det här med vin har en speciell del i mitt liv, eftersom jag är sommelier och jag har jobbat med vin i nästan 20 år med Systembolaget som kund. Och klimakteriet blev en tydlig vändpunkt i toleransen. Det började med att jag verkligen kände av att jag hade druckit vin, även mindre mängder, och att sömnen som redan var kass blev ännu mer störd. Och det här avsnittet tycker jag är extra tänkvärt. I samtalet med Charlotta så pratar vi mycket om bland annat sömnen. Och just det här med REM-sömnen, hur den blir störd av alkohol. Och REM står ju för Rapid Eye Movement. Men jag vill också säga att det är inte bara den delen av psyken, utan det är ju hela sömnen störs. Och framförallt så handlar det om att vi inte kommer ner i ordentlig djupsömn. Och det är nödvändigt för flera funktioner, bland annat det här med att rensa hjärnan, vilket du kan höra om i avsnitt 223 med Anders Lönedal. Sömn har vi talat om många gånger, både med sömnforskaren Christian Benedikt och Frida Rongtell. Och så har Lisa Karpevi gästat ett antal gånger. Så sök gärna avsnitt på klimakteriepodden.se om just sömn. Och under den här avsnittsintroduktionen på hemsidan så finns det också länkar till några av de här avsnitten. Det går inte att komma förbi att alkohol är ett gift för kroppen, och hur härligt och gott det än kan kännas just i stunden. Så det här avsnittet kanske skapar lite nya tankar i dig, eller så kanske du har en egen erfarenhet som du på något sätt får behov av att dela. Och då får du gärna höra av dig. Hör du till dem som inte dricker alkohol alls eller väldigt, väldigt lite, så kanske det här är någonting som du vill dela vidare med någon du tror skulle må bra av att ta del av det. Jag är väldigt glad för att det här avsnittet inte innehåller en massa pekpinnar och dömanden, frälsningssnack eller bestämda åsikter, utan fakta och tänkvärda beteendemönster och inte minst en gripande personlig berättelse. Så välkommen att lyssna! Då Så Charlotta Gustafsson vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack, kul att få vara här.
Ja, men visst är det. Och jag blir så glad när ibland så får jag ju väldigt inspirerande mejl och folk som tar kontakt med mig och som har någonting som de vill dela i podden och som de tycker är värdefullt. Och precis så var det med dig, Charlotta. Kan du berätta?
Ja, absolut. Jag lyssnar gärna på Klimakteriepodden och så slog det mig att det pratas ju väldigt lite om alkohol i den här podden. Jag vet att det finns ett avsnitt åtminstone som ni sände för några år sedan. Och jag tänker att alkohol är ju en så närvarande, produkten finns ju överallt och det är så många, nästan alla, eller ja, åtminstone 70-80% av den vuxna befolkningen konsumerar ju alkohol. Och när vi kommer in i klimakteriet och kanske får de här typiska problemen, symptomen som klimakteriet kan utlösa, så kan alkoholen förvärra mycket av det. Och jag tänkte att kan vi inte prata mer om alkohol utan att för den sakens skull försöka få folk att sluta eller predika över något bättre sätt att leva. Utan jag tycker bara att låt oss prata mer om alkohol och få in det mer som en wellness eller hälsoaspekt snarare än det här stigmatiserade debatten eller samtalet kring alkohol. Det var min ingång.
Mm. Nej, men och jag tycker det är jättebra, för jag tycker att det är svårt att prata om det utan att bli en moraltant, och alla som följer mig vet ju att jag är definitivt ingen absolutist, utan jag är ju dessutom sommelier i botten, så jag har ju jobbat med vin, alkohol i många år och njuter definitivt fortfarande av ett glas vin eller två, men som jag sa här i försnacket så blir det ju väldigt, väldigt tydligt för mig att klimakteriet har varit någon slags vändpunkt i någon slags tolerans. Mm. Och framförallt som jag som hade jättemycket trassel med sömnen i början på klimakteriet, det var så uppenbart. Sen en annan sak som jag har tänkt mycket på, det, och det känner jag fortfarande om jag har druckit några glas vin. Nu pratar vi inte om kanske ett eller två, utan vi pratar om mer. Alltså den här ångesten, den här olustkänslan och den här fruktansvärt för mig obekväma känslan som kommer dagen efter. Men vi ska komma tillbaka till det. Charlotta, du kan väl berätta lite mer om vem du är och varför du brinner för det här ämnet.
Ja, gärna. Jag heter Charlotta Gustafsson och jag är bosatt i Österrike sedan nästan 20 år. Och jag har druckit normalt, tycker jag. Nu säger jag normalt inom citationstecken. Normalt som de flesta betraktar som normalt. Alltså inga större problem, inte mer eller mindre än andra. Och sen kom det en vändpunkt i mitt liv där mitt drickande tog en ny riktning som inte blev riktigt som jag ville att den skulle vara. Och det gjorde att jag smygdrack i 8-9 år innan jag till slut kunde ta mig ur det. Och idag arbetar jag som certifierad This Naked Mind coach. This Naked Mind är ett program eller en metod. Och jag coachar kvinnor och män som har fastnat i alkoholberoende eller även i andra delar i livet, men framförallt handlar det om alkohol. Och det gör jag med passion och stor entusiasm. Det ligger väldigt nära att när man själv har gått igenom eller tagit sig igenom en resa eller är på en resa, för det är en pågående resa hela tiden, så växer det en stark lust att även hjälpa andra som kanske kämpar med samma saker som jag kämpade med.
Mm. Jag känner ju igen det eftersom jag då vill upplysa och predika om klimakteriet i tid och otid. Charlotta, kan du inte bara berätta, jag är lite nyfiken på ditt liv då, som gjorde att den här vändningen kom.
Om vi börjar från början helt då. Jag var säkert en 12-13 år när jag började dricka första gången. Och vi pratade alltså slutet på 70-talet. Och det var helt normalt. Alla, skulle jag vilja säga, började dricka och röka och busa någon gång i den åldern. Så det var inte något speciellt för mig. Utan det var det vi gjorde. Och sen, efter tonåren och de första åren i yrkeslivet, så var alkoholen en fullständigt naturlig del av livet. Fest, helger, resor, semester, allt det som det är för väldigt många människor. Och jag drack varken mer eller mindre än vad andra i min omgivning gjorde, så det var aldrig någon, det var aldrig några tankar kring att är det här problematiskt eller jobbigt. Och sen, om jag nu får spola fram bandet lite grann, när jag var slutet på 30, närmare 40, så lärde jag känna min nuvarande man. Han är österrikare. Och då hade jag bott i Stockholm i många år. Jag hade ett bra jobb, jag hade många vänner, min familj, en bostadsrätt innanför tullarna. Jag hade ett bra liv, det såg bra ut på utan, men jag var singel. Och så när jag träffade honom så bestämde jag mig för att bryta upp och lämna Sverige och Stockholm. Så jag flyttade till Österrike när jag var 40. Och det är ju ganska sent i livet, men jag tyckte att det var en ganska modig start, eller omstart, eller en ny väg att gå. Och i Österrike är det ju så, Österrike är ju ett litet land, men en stor vinnation, det känner du kanske till också. Och kulturen här kring alkohol och drickande är lite annorlunda än vad jag kommer ihåg från Sverige. Här har man väldigt mycket, det är lite det här gemütlich att dricka ett glas vin. Lite då och då, lite mer sådär utspritt, och att åka till vingårdar och dricka sig igenom hela sortimentet. Det gjorde vi ofta, och vi fyllde hela bilen med kartonger med vinflaskor som man alltid hade hemma. Och jag tyckte att det var väldigt exotiskt och väldigt spännande. Jag tyckte att det var, sitta här i en lummig gastgarten och dricka iskallt vitt vin, och härligt det här är. Och vi drack regelbundet, min man och jag. Vi drack säkert, om inte varje dag, så väldigt ofta till middagen. Det är så man gör här. Så det var ingenting konstigt med det. Men jag kunde inte språket när jag kom, så att jag var under 4 års tid var jag så att säga hemmafru utan barn. Jag hade en hund. Så det var väldigt isolerande egentligen. Jag var ganska ensam, om jag ska vara ärlig. Språket lärde jag mig med tiden. Och efter 4-5 år så kunde jag börja arbeta. Och jag arbetade bland annat som översättare. Och det var jätteroligt. Sen avslutades det jobbet. Och jag fick möjlighet att få en tjänst på ett ställe som verkade väldigt lovande. Från första ögonblicket som jag klev in på det här stället så låste sig hela min kropp, alltså hela systemet. Och jag avskydde det från absolut första sekund. Men som den person jag är, nej, det här ska jag fixa, det här kommer att lösa sig, det här ska jag fixa, det är bara att bita ihop. Jag var superstressad. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte tänka klart. Jag kunde inte gå på toaletten. Alltså hela kroppen skrek. Jag tyckte att de som jag skulle arbeta med var otrevliga. Och jag tyckte att det här var pest. Tills en dag när min dåvarande blivande chef sa till mig. Kallade in mig på sitt rum och sa att Charlotta, de tycker inte om det här. Jag kan inte anställa dig. Och då rasade min värld. För det har också till saken att jag har hela mitt liv har jag ägnat åt att försöka behaga andra. Inte ställa till med några scener. Att alltid vara en people pleaser, som man kan säga på engelska. Så det här förändrade. Och jag tror att det var precis det här, den här tidpunkten som gjorde att mitt drickande förändrades. Och det blev mer och mer alkohol, det blev oftare, det blev tidigare på dagen och det blev framförallt när jag var ensam. Mm. Och det här höll på så här under kanske 8-9 år. Jag fick ett jobb senare så att det löste sig med, och jag jobbade deltid i min mans firma. Och jag visste hela tiden inom mig att det här är inte bra. Det här kommer inte sluta bra om du fortsätter på det här sättet. Men det är någonting som håller en fast ändå. Tills jag faktiskt, det här måste ha varit sommaren 2019, åkte på en resa till södra Frankrike för att träffa för detta jobbarkompisar som jag inte hade träffat på säkert 20 år. Och en av de här kvinnorna hade slutat dricka. Och jag tyckte det var så konstigt. Vadå? Hur kan man vilja sluta dricka? Det är väl inte en vettig person som väljer det. Men det som var så förbluffande, det var att hon verkade så nöjd och så lycklig med sitt beslut. Hon hade inte druckit på 2,5 år. Så jag pumpade henne på information. Vad har du gjort? Är det inte jobbigt? Är det inte svårt? Hon sa bara, nej, men vet du, jag vill inte dricka längre. Och då blev jag helt tagen. Och det var början på min resa mot ett alkoholfritt liv. Hon hade läst en bok som hon gav till mig, som jag fick läsa när jag kom hem. Och jag läste den här boken. Och boken i sig gjorde väl inte att jag bara la av. Men det gjorde att jag ett par veckor senare bestämde mig för att göra ett så kallat alkoholexperiment. 30 dagar utan alkohol, där jag fick guidad information varje dag på e-mail. Och det här gjorde att jag inte drack någonting på 30 dagar. Och jag blev helt tagen av det här. Och jag drack faktiskt ingenting på 6 månader. Och det var löjligt lätt. Och sen har vi då våren 2020 när vi fick pandemin. Och här i Österrike så hade vi flera stränga lockdowns. Och där satt jag med min man och hund 24-7 och tyckte att det var väldigt tråkigt. Så det var väl någonting i mig som sa att ett glas vin skulle väl kanske vara kul. Nu var ju inte det någon bra idé, men jag drack igen. Och drack jag säkert i ett par månader, lite drygt. Tills jag ändå till slut bestämde mig för att nej, nu får man nog. Och jag fick också hjälp. Jag deltog i ett program i This Naked Mind. Och det var 3 år sedan som jag drack mitt sista glas vin. Sista gången jag tänkte att det här är någonting bra. Nu vet jag bättre. Mm. Och sen dess har jag utbildat mig till certifierad coach och jobbar nu med att hjälpa andra.
Väldigt inspirerande berättelse, Charlotta, och jag tycker att det är viktigt att vi har den i botten. När du och jag pratade inför det här så frågade jag dig om du liksom ansåg dig vara en nykter alkoholist, och då sa du nej.
Nej, alltså jag har lite problem med ordet alkoholist och ordet nykter alkoholist också. Jag tycker att det är så laddat, det är för mig åtminstone har jag får väldigt negativa associationer till det ordet, och jag använder inte om mig själv, och jag var beroende och nu är jag fri från alkoholberoende, och det är så jag ser på mig, och det är så jag betraktar det, det gör för mig att jag behöver inte leva med det här stigmat att en gång alkoholist alltid alkoholist. För mig är det ett ord som delar in människor i vi och dem lite grann. De som inte kan dricka eller som inte får, som inte klarar av det, och så vi normala. Och det är inte riktigt så enkelt.
Men du, Charlotta, då om vi ska tala om alkohol idag. För du har ju en önskan om att det här skulle bli ett avsnitt som inte skrämmer eller väcker frustration hos lyssnarna. Mm. Utan ger inspiration. Mm. Så därför så behöver vi komma in på lite fakta här nu då.
När det gäller alkohol, oavsett hur mycket man dricker eller vilka riktlinjer man väljer att lyssna på eller tro på, så är det så att alkohol påverkar hela kroppen och alla organ. Och när vi då kommer in i klimakteriet så har vi ofta de traditionella besvären, och alla de besvären förvärras av alkohol. Även måttliga mängder alkohol. Så det handlar inte om att dricka väldigt mycket, utan regelbundet drickande. Och det kan, med regelbundet menar jag kanske några gånger i veckan eller också varje helg. Om vi börjar med sömnen till exempel, som jag är övertygad om är ett stort problem för många kvinnor i klimakteriet, så påverkas sömnen utav även mindre mängder alkohol. Det är det regelbundna drickandet som är boven i det här. Och det gör nämligen att vi har ju olika sömncykler, och det är framförallt den här REM-sömnen som påverkas. Vi får färre cykler av REM-sömn. Det är väldigt viktigt att få den här rätta mängden av REM-cykel, som är kanske 5-6 i normala fall. Man kanske bara får 1 eller 2 REM-cykler blandat med lättsömn och djupsömn. Det är ofta så att när vi har druckit så hamnar vi först i den här djupsömnen under 4-5 timmar. Som sen då går över i de här alldeles för få cyklerna med REM-sömn. Och det gör ofta att vi vaknar någon gång i 3-4 timmar. Det är också då när alkoholen, alltså processen, när kroppen processar alkoholen för att få ut den ur systemet, att den är på sin höjdpunkt, på sin kulmen då. Och då kan vi ofta vakna, ofta med ångest eller oro eller rastlöshet, och det kan vara svårt att somna om. Och den resten av sömnen blir väldigt fragmentarisk. Så det är det som gör att man ofta känner sig väldigt outvilad när man vaknar efter att ha druckit. Även mindre mängder. Och sen har ju alkoholen även effekter på när det gäller svettningar och vallningar. Så att även där spelar det roll. Och det har ju visat sig att östrogenet gör ju att även tungan, receptorerna på tungan gör att vi ofta får, eller många kvinnor får sömnapnéer. Och det vet vi ju också att alkohol, ofta i kombination med övervikt, också gör att vi snarkar lättare. Och det påverkar naturligtvis sömnkvaliteten. Det jag vill komma fram till är att även måttliga mängder alkohol försämrar vår sömnkvalitet. Och vi lider egentligen av en konstant sömnbrist när vi dricker regelbundet.
Sen, sen påverkar det ju också hormonerna, berätta.
Ja, och det här är återigen, även i små mängder, som jag sa, så påverkar alkoholen hela kroppen. Och när etanolen, som ju det den giftet i alkohol allt jag dricker, kommer in i systemet, så är kroppens främsta uppgift att prioritera att få ut giftet ur kroppen. Och då sätts alla andra funktioner ur spel, alltså det blir paus. Och det gäller hormonernas funktion, hela metabolismen och matsmältning. Alla de här grejerna står liksom på paus för att kroppen ska avgifta sig så snabbt som möjligt. Det som vi redan lider av eller kämpar med kanske i klimakteriet med hormonsvängningar eller berg- och dalbana blir ännu värre.
Mm. Ja, så det är en stor röra redan från början och den kan man påverka så att den blir ännu
precis.
Värre.
Ja,
och så humöret då? Berätta, vad händer
där? Humöret, det är inte så lätt att se sambandet mellan humör och alkohol. Men när vi dricker så... Alkoholen har ju en sedativ eller lugnande inverkan. Så de första 20-30 minuterna så får vi just den här sköna känslan av ah, vad härligt. Men direkt efter det, och det är liksom när alkoholen går ut i blodet. Men efter 20-30 minuter så börjar kroppen då att återigen försöka återställa den här balansen. Och det händer en massa kemiska reaktioner i kroppen. Det skickas ut dynorfin och kortisol, alltså stresshormoner och... ämnen som gör oss mer rastlösa och oroliga. Och oftast så märker vi inte det därför att vi tar ett glas till och kanske ett till. Men den här processen, när kroppen bryter ner alkoholen, den pågår flera timmar. Och som jag sa, den når sin höjdpunkt någon gång vid 4-5 kanske, eller 4-5 timmar efter att man har druckit det sista glaset. Och då har kroppen är då full med de här stresshormonen och stressämnena som gör att humöret och eller den här oron som kan väckas eller dagen efter oron eller ångesten. Och dricker du då regelbundet så har du egentligen en permanent obalans i ditt humör. Och jag vet, för mig var det var så uppenbart, efter en vecka så insåg jag att jag inte är irriterad längre. Jag var irriterad på precis allt. Allt. Små saker. Jag tyckte att det var hemskt. Min man kunde ställa in kaffekoppar fel i diskmaskinen. Tyckte jag var hemskt. Och jag blev bara plötsligt snäll och lugn. Och jag tyckte det var så intressant att se att, ja, där ser man. Dricker man också för att kanske dämpa oro eller för att man har ångest eller depressioner, så är det som att... Det är i stort sett som att hälla bensin på elden. Det förvärrar en redan svår situation flerfaldigt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver.
protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Och sen så finns det flera aspekter av alkohol som är negativa. Vad då?
Jag tänker på till exempel alkoholens uttorkande effekt, alltså ner på cellnivå. Och med stigande ålder så blir vi generellt torrare i kroppen. Och det känner vi också till från klimakteriet, torra slemhinnor och allting. Så det här blir liksom dubbelbelastning för kroppen. Och vikten är ju en annan sak som de flesta känner till, att det är väldigt mycket kalorier i alkohol och det är svårt att gå ner i vikt, eller det är svårt att behålla en vikt, eller alltså viktproblem är helt klart förknippade med alkohol. Men om man slutar dricka så är det väldigt många som går ner rejält på en gång. Andra inte. Själv gick jag inte ner speciellt mycket när jag slutade dricka, men med tiden så blir balansen eller vikten också mer lätthanterlig, om man säger så.
Jag tänker mycket också på det här med vikten, att i och med att man sätter en del av, om man har dålig sömn så sätter man ju glerinet som är hungerhormonerna, sätter man ju det ur spel, och då i sin tur, så vi vet ju alla vad man är sugen på dagen efter en fest och dålig sömn.
Ja, precis. För som jag sa, alltså alla andra funktioner sätts på paus, även matsmältning, och det visste inte jag innan. Så du kan äta en god middag och dricka lite vin och sen är du ändå hungrig några timmar senare. Och vem har inte liksom gått till korvkiosken eller köpt en hamburgare efter ett krogbesök? Ja. Eller dagen efter, som du säger, att man är sugen på pizza eller någonting annat. Ja. Så visst, hungerkänslan, du känner inte mättnad.
Nej. Sen finns det också ytterligare en aspekt av det här. Man kan trilla och slå sig.
Man kan trilla och slå sig, ja. Och det skelettet förändras ju väldigt, för väldigt många, benskörhet. Och alkohol är inte bara det att alkoholen...
Alltså nu pratar vi om benskörhet som är en följd av att östrogenet sjunker. Så att vi har, det har vi med oss oavsett vare sig vi dricker eller ej.
Precis. Men alkoholen gör även att skelettet blir skörare i sig. För att alkoholen inte bara det har svårare för kroppen att absorbera de näringsämnen som vi har i den mat vi äter. Utan drar även ur mineraler och andra viktiga ämnen ur skelettet, som gör att det blir mer poröst. Och även små mängder alkohol kan ju göra att det här påverkar balansen. Så att även efter ett glas eller två så kan vi faktiskt ramla och slå oss. Och är då skelettet redan poröst eller bräckligt, så kan det få långtgående effekter eller verkningar på skelettet. Det tar lång tid att läka brutna ben och det påverkar oss, vår förmåga att röra oss.
Det finns ju många tester som ska liksom ge indikationer på om man har en riskfylld konsumtion eller inte. Och med de här nya riktlinjerna som har kommit så kan man väl då konstatera att då är det ju egentligen att ska man antingen avstå helt eller i princip dricka extremt lite för att inte, så att säga, drabbas av de här alkoholens påverkansrisker. Men om vi säger riskfylld konsumtion, så tänker jag också många gånger att man hamnar i de här testerna, som liksom så här veckotidningstester, som så här, dricker du för mycket, eller på 1177 finns det, och så vidare. De är ju lite förenklade. Jag känner själv att om man gör de här så kan man liksom redan själv nästan, man vet att svarar jag ja här, då kommer jag hamna i den skalan, och svarar jag nej där så kommer det se bättre ut. Kan du inte berätta då vad de här varningssignalerna som man skulle kunna fundera på lite extra av?
Ja, nej, men det är så lätt då att fastna i de här testerna eller också de här riktlinjerna, hur mycket kan och får ska jag dricka. Och jag tycker att det handlar mer om att lyssna på sin egen kropp och sin egen visdom, att var står jag? Och det finns en rad olika små signaler som kan hjälpa en att liksom förstå var man befinner sig. Och det kan vara sådana saker som man bestämmer sig för att inte dricka någonting på morgonen, och så sitter man där på eftermiddagskvällen ändå med ett glas eller två. Eller man har bestämt sig för att bara dricka en viss mängd och så blir det mer ändå. Eller det finns sådana saker som att du kanske börjar känna lite oro för att personalen på Systembolaget ska känna igen det, så du börjar gå och handla på olika butiker, och du kanske går med dina tomglas på olika ställen för att det känns lite pinsamt. Eller andra signaler som att man känner sig lite, lite upprörd när man ser att hon fick ju mer i sitt glas än vad jag fick. Och när inre liksom tittar på andra och tittar på hur andra dricker så långsamt och mitt glas är tomt hela tiden. När blir det påfyllning? Eller den här grejen när man kanske dricker lite, man häller upp lite mer i sitt eget glas än vad man häller upp i andras. Eller man kanske smygdricker ett par klunkar i köket innan man går in till sina gäster och fyller på deras glas. Eller att man kanske börjar smussla lite grann. Eller att man börjar frisera sanningen lite grann. Till exempel om någon frågar rakt ut hur mycket man dricker. Eller typiskt det här med hälsokontrollen när läkaren frågar hur mycket man dricker. Så drar man kanske ner på svaret eller antalet glas man dricker. Man kanske är upptagen med att tänka ganska mycket på alkohol. När kan jag dricka? När ska jag dricka? När får jag dricka? Har jag tillräckligt mycket hemma? Finns det tillräckligt mycket dit jag ska? Alltså man kanske börjar dricka mer och mer ensam och man kanske dricker mer och mer tidigare på dagen. Alltså det finns en mängd små signaler som var en för sig kanske inte är anledning att oroa sig. Men tillsammans eller om man har några av de här, det indikerar ju ändå att alkoholen har fått en orimligt stor roll i tillvaron. Och då kan det vara läge att se över sin relation med alkohol och se om det kanske skulle vara värt att göra en förändring.
För jag tycker de här punkterna tydliggör väldigt mycket att det här, att man kanske själv inte har då någonting som är problematiskt med alkohol eller drickande. Men det är ändå något som skaver i en, att man känner sig liksom obekväm i sitt drickande. Så jag tycker att det är väldigt väl formulerat på liksom som att, ja men om man inte svarar ja på någon, eller liksom om inte det här går igång på det, så ja men då kanske man inte behöver bry sig. Men om man nu känner igen sig lite grann i det här resonemanget som du precis hade nu, och man vill starta någon form av förändring, vad gör man då?
Alltså, jag är utav den bestämda uppfattningen att jag tror att de allra flesta som dricker mer än vad de innerst inne vill, de är medvetna om det. Det behöver inte betyda att man öppet går ut med eller erkänner för sig själv eller andra, men man har klart för sig att det här är inte bra. Jag borde göra någonting åt det här. Och det som man ofta gör då när man vill liksom kontrollera sitt drickande, för de flesta vill ju kunna dricka som vanligt folk, och nu kommer citationstecken upp igen. Eller man vill komma tillbaka till den här tiden när det inte var ett problem, eller när man inte kände den här oron inom sig. Så man försöker kontrollera sitt drickande, man sätter upp en massa regler, och de här reglerna byter man i regel. Och är man tillbaka i en kretsgång där det egentligen är en nedgående spiral som egentligen leder till att det bara blir värre och värre. Så min ingångsläge är att sluta dricka. Och det här kanske låter väldigt kontraintuitivt, för många tänker, ja men det är ju alkoholen som är problemet, det är beteendet, jag måste sluta på en gång. Men de tankarna kan vara så skräckinjagande och så förlamande att vi inte kommer vidare. Så jag vill plädera för att släpp stressen av att försöka kontrollera drickandet. Sluta dricka. Och skaffa dig kunskap. Kunskap kring vad alkoholen verkligen gör med dig och med din kropp. Och hur det påverkar dig och ditt liv. Och ju mer du lär dig, ju mer du förstår och ju mer du själv implementerar den här kunskapen i ditt liv, så kommer du att se att alkoholen har kanske inte de här fördelarna som jag har givit den. Och då är det mycket lättare, då är det liksom på en annan nivå när du är stressad av att jag måste sluta dricka eller jag måste dra ner på mitt drickande. Att lugnt och fint och med mycket, mycket självmedkänsla och ömsinthet för sig själv. För man ska komma ihåg att det är inte den som dricker som det är fel på. Och det här är jätteviktigt, det är inte fel på den som dricker. Det är snarare tvärtom, det är normalt att bli beroende av en starkt beroendeframkallande substans. Så att släppa den här självkritiken, den här självförakten som jag vet att många bär på. Skaffa kunskap. Ta ett break tycker jag är en jättebra ingång att göra ett försök. Det kan vara ett par veckor, det kan vara en månad. Samla kunskap, känna efter hur det känns. Och inte tänka de här ödesdigra tankarna, aldrig mer. Jag kommer aldrig mer få dricka, utan här och nu. Och det här gör jag för min skull, för min hälsa, för mitt välbefinnande. Det är jag som bestämmer. Nu ser det ut så här, nu gör jag det här. Och så får man ta det därifrån istället. Och då kanske man kommer fram till att jag vill att mitt liv ska se ut så här när det gäller alkohol. Jag behöver hjälp och ta hjälp. Det är så många kvinnor som inte vågar ta hjälp därför att vi ska klara det här själva. Och sån var jag. Det tog alldeles för lång tid innan jag tog hjälp. Och när jag gjorde det så insåg jag vilket fantastiskt stöd det är att vara med andra som andra likasinnade. Det är, eller en coach. Eller vad man nu hittar för program. Och testa olika. Försök med olika. Någonstans där ute så hittar man någonting som passar. Och det är precis det man kan behöva.
Ja, så att egentligen kunskap är liksom återigen grunden till det här. Och sen så, ja. Jag tycker det här är ganska klokt det du också säger med att man måste fundera lite på sig själv. Inte så här, vad är normen? Vad är okej? Vad är inte okej? Utan så här, hur mår jag själv av det jag gör? Mm. Men alltså, vissa säger, jag har inget problem. Fine, gör inte ditt problem då. Då kanske man tycker att det är okej. Även om man har den här faktan så kanske man inte gör någonting åt det. Men har man någon av de här punkterna ovan när man känner att här känns inte riktigt bra, då kanske det ändå är väldigt bra att göra det här. Men om man vill ta hjälp då, det finns ju sån här AA och det är ju ganska drastiskt tycker jag då. Liksom. För då måste man ju på något sätt först och främst erkänna att man är alkoholist och det är inte riktigt där vi är i det som resonemanget som du och jag för nu.
Ja, nej men det kan fungera för somliga och det hjälper väldigt många. Så det tycker jag man kan testa. Men det är också väldigt många som inte känner sig hemma i den miljön eller med den metoden. Och då kan man känna sig lite ensam och inte riktigt ha andra metoder. Men det finns andra metoder, det finns andra sätt och det är bra att veta.
Och till exempel, hur jobbar du då? Du kallar dig ju på Instagram för alkoholcoachen. Och du har ju en hemsida som vi ska lägga en länk till också på klimakteriepodden.se. Hur jobbar du när någon kommer till dig?
Först och främst så har jag alltid ett kostnadsfritt lära känna-samtal. Och det är för att vi ska lära känna varandra och se, skulle vi kunna jobba ihop med varandra? Känns det rätt? Känns det bra? Och där man sonderar terrängen lite grann och ser var sitter du fast och vad har du för mål? Vad vill du? Och det handlar för mig väldigt mycket om, inte målet att sluta dricka, utan målet är snarare hur vill jag känna? Hur vill jag må? Hur vill jag att mitt liv ska se ut när jag är fri från ett beroende eller fri från där alkoholen är liten och betydelselös i mitt liv. Och det kan ju se väldigt olika ut för olika personer. En del behöver sluta dricka helt och andra kanske räcker med att man dra ner på sitt drickande. Så det är väldigt individuellt. Det är inte alltid beteendet i sig som är det viktiga. Det är där man börjar oftast. Men jag börjar lite annorlunda just med det här att sluta. Försöka sluta dricka. Ta liksom en paus ifrån den här stressen. Och sen arbetar vi metodiskt och utifrån klientens behov. Individuella personliga behov och vart personer vill komma.
Man pratar ju väldigt mycket om det här med genetik och alkohol och alkoholism, att det är en sjukdom. När jag lyssnar på dig så känns det inte riktigt som att du är på den banan riktigt.
Nej, det är inte. Det är ju en definierad sjukdom. Det finns ju den kallas inte för alkoholism idag utan det kallas för alkoholbrukssyndrom sedan 2013. I Sverige pratar man oftast om begreppet alkoholberoende. Så det har lite grann med mina tankar kring ordet alkoholist och alkoholism också. Och för mig är det inte upplyftande att betrakta det här som en sjukdom. För mig det hjälper inte mig, men det kan hjälpa många att komma till den insikten. Men jag har en sjukdom som gör att jag inte kan dricka. För mig är det mer, det låser mig mer om jag skulle tänka att jag vore, att jag är sjuk, att jag är i min sjukdom. Och det, sån är jag. Och det kanske är olika för olika personer.
Men så du tycker inte att om man har en genetisk fallenhet för att bli beroende, du tycker inte det liksom spelar någon roll? Det har inte riktigt med det här att göra.
Det kan spela roll. Det spelar inte så stor roll som väldigt många vill ge den. Det kan vara en del, men inte helt utslagsgivande. För det har att göra med hur man dricker. Du kan ha vilka gener som helst. Om du aldrig dricker alkohol så kan du inte bli alkoholist. Eller bli beroende. Det, är liksom, det har liksom med substansen att göra. Skälet till att många ändå utvecklar ett beroende. Det är kombinationer av olika saker. Men det vanligaste är att man använder alkohol för att på ett eller annat sätt självmedicinera. Att hantera svårigheter i livet. Att hantera ångest, depressioner, problem. Och det är när alkoholen får den rollen som det är vanligast att utveckla ett beroende.
Mm.
Jag ser ju också på det här att de flesta som dricker alkohol, de har ju inte problem. Men, och det är ju skönt. Och man behöver inte skapa problem som inte finns. Men för väldigt många, framförallt kvinnor i vår ålder, ökar alkoholkonsumtionen. Och om man nu har en inre gnagande oro att det här kanske inte är så som jag vill att det ska vara. Man behöver inte ens vara beroende för att vilja se över och utforska sitt förhållande till alkohol. Det kan räcka med saker som vi pratar om i den här podden. Att jag tycker inte riktigt att det fyller den funktion som jag hoppas på. Eller det gör det här med mig. Eller det försämrar min sömn eller min livskvalitet eller min hälsa. Jag har pratat med många kvinnor. Jag vet en kvinna som drack väldigt, väldigt lite. Men hon har slutat dricka därför att hon fick sådana psykiska allvarliga konsekvenser bara efter ett par glas. Och hon kunde lida i dagar av ångest. Så hon slutade, så hon var inte beroende. Det finns massor med skäl till att förändra sin relation till alkohol. Det kan betyda att man drar ner på. All reduktion är av godo. Och det kan också leda till att man slutar dricka helt och hållet. Det är väldigt individuellt. En sak som jag tycker är så himla intressant är att vi tänker ofta inte på varför vi dricker. Utan det nästan sker på automatik, rent vanemässigt. Ja, men tycker det är fredag eller det är helg eller det är middag eller det är fest eller det är efter jobbet eller vad det nu är. Vi ställer oss ju aldrig frågan att varför vill jag dricka det här glaset just nu? Vad är det jag vill? Vad är det jag hoppas på?
Mm. Nej, det är mycket slentrian och vana.
Det är väldigt mycket slentrian och vana. Och när man börjar fundera på och liksom granska de här orsakerna till, då kanske man kommer fram till, ja men jag känner mig ju, om man verkligen vågar gå in så långt också, jag känner mig egentligen ensam eller ledsen, eller jag är upprörd över min chef som sa det här, eller min partner, eller jag kanske känner att om jag har ju klippt gräsmattan, jag är ju värd den här, herregud, eller ja, men det är me time, det är ju jag som får sitta här och liksom sippa på ett glas. Det är liksom, och när man tänker mer och mer på de här sakerna så blir det klart för sig att man har givit alkoholen en roll. Och det är jättespännande att utforska den här relationen för att liksom se, jaha, så att jag dricker egentligen för att dämpa ångest eller för att kunna somna eller för att känna mig mer relaxed eller för att passa in eller vad det nu är. Och i själva verket så kan det visa sig om man blir väldigt uppmärksam på det här och gör någonting som jag kallar för mindful drinking, att man verkligen är medveten om vad håller jag på med, varför, hur känns det, hur smakar det, vad gör det med mig, känns det annorlunda nu efteråt, hur känns det imorgon? Man då kommer fram till att alkohol kanske inte riktigt har de fördelarna som jag har trott att den har. Och det tycker jag är jättespännande. Jag tänkte aldrig på, jag bara drack. tills jag blev medveten om att det här kanske inte riktigt stämmer med verkligheten. Mm. Det förstod jag efteråt, men det hade jag gärna velat veta då. Mm.
Ja, jätteintressant. Det finns mycket att fundera på i det här.
Mm.
Charlotta, jag är nyfiken på din man. Dricker han fortfarande?
Ja, han dricker. Ja. Han dricker betydligt mindre än vad han gjorde förr. För han tycker inte lika kul att dricka ensam.
Nej, det kan jag verkligen se framför mig.
Ja, så, men det var någon svårighet. Eller det fick han på något vis lära sig att leva med. Att nu käkar vi middagar och inget vin. För det gjorde vi i stort sett varje dag. Delade på en flaska vin.
Mm.
Förutom det jag själv hade druckit då innan han kom hem. Men han har lärt sig att leva med det och han är väldigt nöjd, han är väldigt stolt och han är väldigt glad över att jag kunde ta tag i det här i tid innan det verkligen gick åt skogen.
Mm. Och han hade inte peppat dig eller tryckt på eller sagt någonting?
Nej. Tvärtom, jag var ju smygdrickare och det var väldigt viktigt för mig att hemlighålla mitt drickande, framförallt för honom.
Mm.
Så han fick inte egentligen veta omfattningen utav mina problem förrän långt efter jag hade slutat. Och det det var jag var nog lite taktisk där, för jag är rädd att han hade nog valt andra utvägar om han hade vetat omfattningen av mitt drickande.
Mm. Jag vill avslutningsvis prata lite om alkoholfritt. Ja. En sak som jag tyckte var spännande, när vi hade med Camilla Kylenstierna i avsnitt 47, då pratade vi om alkoholfritt och sådär. Och en sak som hon sa, att hon förespråkade absolut inte att man skulle liksom, på något sätt ersätta en alkoholhaltig produkt med en lookalike, utan liksom, håll inte nu på och reta ditt sinne med att dricka alkoholfri öl eller alkoholfritt vin och liksom sitta med champagneglaset och sådär, för det är någonting som jag själv anammar väldigt ofta, och jag har ju jobbat med alkoholfria produkter när jag jobbade i dryckesbranschen innan jag höll på med det här på heltid, och för mig är det en jättebra lösning. Jag är med, ingen ifrågasätter. Jag dricker någonting som ser ut som alla andra ur samma glas och så vidare. Och idag pratar man ju jättemycket om att det är väldigt liksom, naturligt att man som värdinna ser till att alla har någonting spännande. Inte bara att man får ett glas vatten när man inte dricker. Vad tänker du om de här alkoholfria alternativen?
För det första så ser jag också den här trenden, en stark global trend med alkoholfria alternativ och inte bara som druvsaft. Och det tycker jag är jättespännande och väldigt glädjande och väldigt kul att se. Jag tycker att det här är väldigt individuellt. Jag tycker inte att man kan kategoriskt säga att du ska absolut inte ersätta, utan det här får man känna. I början när jag slutade dricka så drack jag en hel del alkoholfri öl. Och det gör jag inte längre. Jag kanske dricker en eller ett par i veckan. Till någon måltid, men jag tycker att det är precis som du säger, jag tycker att det är inte innehållet i glaset som avgör, utan om jag kan sitta i ett härligt umgänge och känna atmosfären och stämningen och skratten och vara 100% närvarande och komma ihåg alla samtal, om jag då har alkoholfritt bubbel i mitt glas eller en alkoholfri drink med jordgubb i, så är jag precis lika lycklig, och det tycker jag, det där får man nästan känna lite grann själv, om det triggar en. Då ska man naturligtvis inte dricka alkoholfria lookalikes.
Du, Charlotta, om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig då?
Mig hittar man på internet. Min hemsida är www.charlottagustafsson.com. Och det är Gustafsson med V2S. Och jag har ett Instagramkonto också som är alkoholcoachen.
Sen Charlotta, i samband med att vi släpper det här avsnittet så vill du också ge den som blir inspirerad chansen att prova ett litet uppehåll.
Ja, berätta. Jag tycker att det är ett sånt himla, en bra start att känna sig för lite grann och kratta lite grann i manegen. Hur skulle det här vara? Så att jag har ett 3 veckors eller 21 dagars paket, det är kostnadsfritt. Och det innebär att du får ett mejl varje dag, du bestämmer när du vill börja. Och du får ett mejl av mig varje dag. Det kan vara en video, det kan vara en anteckningar, en pdf eller vad som helst. Om olika teman som har med alkohol att göra. Som ska underlätta för dig att låta bli att dricka under en tid. Och det är för mig, jag tycker att det är ett jättebra sätt att komma igång. Och liksom nosa lite grann på hur skulle det här vara.
På din hemsida, charlottagustafsson.com är dit man ska gå alltså. Du, har vi missat någonting då? Absolut, innan vi drar igen säcken här.
Det är så skönt att vi kan prata om det här och att det kan liksom samtalas kring alkohol i en mer, på ett hälsoorienterat sätt snarare än det här dystra, fördömande, plågsamma sättet, att det här vi kan välja, och vi har så mycket potential, vi har så mycket makt att göra de förändringar som vi någonstans inuti vet att vi behöver göra, som vi skulle må mycket bättre av. Så istället för att ställa sig den här frågan att har mitt liv blivit tillräckligt illa på grund av alkohol, har det förstört tillräckligt mycket, så att man kan ställa sig frågan, är mitt liv tillräckligt bra? Är jag tillräckligt lycklig och nöjd som det ser ut nu eller inte? Och därifrån börja en nyfiken väg till hur skulle det kunna se ut.
Nej, men jag tycker det här var väldigt inspirerande, Charlotta, och jag är helt övertygad om att inte bara jag har fått lite nya tankar utan många andra som har lyssnat också, så att jag är jätteglad för att du ville komma till Klimat.
Ja, tack för att jag fick komma. Jag tycker det var jättekul att vara här.
Ja, härligt.
Ja. Ja.
Tusen tack.
Tack ska du ha, Åsa.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.